Hej och välkomna till avsnitt 1251 av amerikanska nyhetsanalyser. Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska göra en sista uppdatering innan jul, tänkte jag. Och ja, julen är snart här. Hur kommer du fira jul?
Ja, det blir väl mest med familjen hemma egentligen. Kanske ett par vänner också, men det är ungefär allt.
Mm. Och ja, julen är full gång både i Sverige och USA. Och vad har hänt nu senast i USA då?
Ja, politiskt sett det sker ju alltid någonting här. Så vi pratade i ett par poddar om Eric Swalwell till exempel. Han som då hade infiltrerats då av demokraterna, många demokrater i Kalifornien, men framförallt Eric Swalwell då, som är kongressledamot från Kalifornien. Och det är många republikaner nu är ju, de vill inte, och jag förstår ju det här, de vill inte att han ska få sitta i Intelligence Committee. Så jag tror det var 17 stycken republikaner nu i representanthuset som har gått ut och sagt att det är inte passande att Eric Swalwell sitter i Intelligence Committee. Och det förstår jag ju helt. En person som har infiltrerats av kinesiska spioner ska inte sitta i en av de absolut viktigaste angående säkerhetsfrågorna, kommittéerna i USA. Det är skandal om man hamnar där.
Han är demokrat, representanthuset leds ju av demokraten Nancy Pelosi. Så varför låter hon honom sitta kvar, vet man det?
Jag vet faktiskt inte svaret, men mycket har väl att göra kanske med personliga kontakter. Inom politiken är det väldigt mycket relationer som gäller. Har man en bra relation med någon så liksom, då vill man ju inte vara taskig mot den personen ungefär. Va? Så att, det har väl liksom att göra med att det finns en bra relation och man vågar inte sätta ner foten riktigt för det där. Och sen så finns det säkert också påtryckningar och man vet ju inte vad som pågår bakom kulisserna. Båda är från Kalifornien så man vet ju liksom inte hur de känner varann och vilka företag och vilka som ligger i bakgrunden. Det är säkert mycket som ligger i bakgrunden som inte vi har en aning om. Men det ser inte bra ut på ytan i alla fall.
Mm. Ja, något mer?
Ja, New York vill ju stänga ner restaurangbranschen nu igen. Och det har varit stora protester på gator nu bland restauranganställda och restaurangägare i New York. Och allt fler vägrar ju att stänga ner. Nu blev det ju den här corona-dealen då blev ju godkänd av kongressen igår. Trump ska väl skriva på den nu idag, gissar jag. Men, och det ska väl hjälpa lite grann, men det hjälper ju inte speciellt mycket. Folk vill ju inte ha bara pengar hemskickade. Det är ju inte mycket pengar i frågan om heller, va? Det är ju liksom spottstyvlar. Vi kommer nog se över de närmsta veckorna ett antal restauranger runt om i USA och företag som kommer att lägga ner permanent helt enkelt. Så att ju längre det här pågår ju liksom framförallt New York och Kalifornien då som gillar verkligen att stänga ner totalt. Där kommer nog många företag gå konkurs. Jag såg också på tal om Kalifornien att demokrater nu i Kalifornien vill att börja kräva då Gavin Newsoms, guvernören då för Kaliforniens avgång. De ska försöka göra en impeachment av honom. Såg jag. För att helt enkelt han har misskött alltihopa, tycker till och med demokraterna. Samma Gavin Newsom då som vill instifta då regler och lagar då för att stoppa människor från att vara utomhus samtidigt som man själv går på fina partyn och så vidare. Det är det här typiska, va? Och på tal om det där hyckleriet, vi pratar om det också, du vet vem Deborah Birx är?
Ja, jag tror det. Jag tappar namn. Jag har glömt berätta.
Ja, Deborah Birx, hon och Anthony Fauci var ju de två. Corona som har liksom varit ansiktena utåt för Trumps regering då i angående coronan. Och Deborah Birx då som har pratat mycket om åker ingenstans, håller hemma, åker ingenstans. Hon själv åkte från Washington DC till delstaden Delaware där hon bor för att träffa släkt och vänner och familj vad det nu var. Så att till och med hon har ju liksom inte ens heder och integritet att följa sina egna rekommendationer vad gäller liksom hur man ska bete sig. Det spårar ju nu totalt alltså.
Ja, jag kan säga också då på tal om coronan och så här så har Dr. Anthony Fauci, han har nu vaccinerat sig och han gjorde det såklart på en livestream. Han, precis som Joe Biden, och han sa att det här gör det för att jag har förtroende för vaccinet och jag vill visa, eftersom jag är en av de här huvudpersonerna bakom där, så vill jag visa att allmänheten kan ha förtroende för det här vaccinet. Så att Dr. Fauci, han har vaccinerat sig nu.
Ja, Alex Azar, han som är
hälsoministern,
ja. Han har också gjort det i tv. Och på tal om vacciner, och det här visar ju också vänsterns hyckleri. Alexandra Ocasio-Cortez, hon ligger i luven nu med Ilhan Omar. Så Alexandra Ocasio-Cortez som är vänster, som säger att hon pratar väldigt tidigt om att de rika kommer att gå före i vaccinationsköerna därför att de har pengar och så vidare. Va? Gissa vem som gick före i vaccinationskön, vem som lyckas slinka in först i vaccinationskön. AOC.
Mm.
Så hon i alla fall tog i vaccinet. Så det är en socialist som slank före i kön och ställde sig först i kön. Även om hon då egentligen borde vara väldigt långt ner på listan. Va? Så till och med Ilhan Omar som del av den här squad röt till och blev förbaskad och tyckte att AOC betedde sig illa helt enkelt. Genom att helt enkelt cut the line, skippa kön.
Ja, något mer?
Ja, AOC då, samma AOC då. Hon vill ju nu att både Pelosi och Chuck Schumer ska liksom försvinna ur den politiska sfären. Det tror jag i och för sig ganska många håller med om, va? Därför att de är ju till åldern och de är liksom, det är de gamla stofilarna i det demokratiska partiet, va? Men AOC går ut och säger nu bort med Pelosi, bort med Schumer, och min gissning är att hon kommer att vilja fylla det vakuumet. Så att det är bara frågan om ett eller två år innan AOC tar över det vakuumet. Så att demokraterna står inför ett vägval. Vi vet att Pelosi, Dianne Feinstein, deras mentala hälsa kanske inte är den bästa. Vi vet också samma med Joe Biden. De har liksom bara ett eller två eller tre år kvar kanske. Det är inte mycket de har kvar innan de måste pensionera sig för av hälsa själva. Och vilka kommer att fylla det rummet, va? Och det är någonting som demokraterna nu måste helt enkelt tänka på. Om Ilhan Omar, om Rashida Tlaib, AOC fyller det vakuumet, då kommer det liksom, det levererar ju då presidentskapet och kongressen på ett guldfat till republikanerna då nästa val. Mm. Så demokraterna sitter i en väldigt problematisk sits, för de har inga naturliga personer att ta över förutom extremvänstern. Såvida de inte gör det valet, därför att det är inga röster som finns i det demokratiska partiet som är yngre som liksom ställer sig emot den här vänstern egentligen.
Nej. Vi var inne på det här corona stimulanspaketet då som godkändes, och det är alltså, ja, ett stimulanspaket på $900 miljarder, och det är också, man finansierar också att regeringen får fortsätta till 30 september nästa år. Men hur som helst, alltså rent konkret för den vanliga amerikanen så är det $600 man får i direct payments, står det här, och det kommer, ja, också sätta pengar då för att distribuera coronavaccinet och såklart. Men $600, alltså för en vanlig liksom medelamerikan, hur länge räcker det egentligen?
Det räcker inte ens för mat för en månad. Det är 3 veckor mat ungefär, inte ens det är 2 veckor mat typ. 3 veckor, så det är inte mycket. Jag läste faktiskt, det var någon i det här The Young Turks. Det finns några som heter Young Turks, det är en media outlet här i USA.
Progressiva.
Vänster då. Precis, vänster och progressiva. De gick ut och sa att det här, och det håller jag faktiskt med om, inte ofta jag håller med extremvänster, va? Men de sa att det här är ju ett skämt egentligen. Det här är ju, man stänger ner hela USA, man tar bort, jag tror det var de som, kanske var någon annan, men i alla fall man stänger ner USA, man vägrar människor från att jobba och så vidare. Nej, det var Ilhan Omar tror jag, det var Ilhan Omar kanske, en i alla fall i vänstern. Mm. Och vi slänger med lite ben, liksom ben till hunden på $600 var, va? Men samtidigt så ska vi stänga ner landet och de får inte jobba, liksom att det här duger inte. Så jag håller med om det. Joe Biden har gått ut och sagt nu att han tänker ju, när han blir president så ska han då göra mer stimulanspaket. Så min sannolikheten är ganska stor nu när Biden kommer in, beroende på sen vad som händer i Georgia naturligtvis, hur senaten slutar, men Biden vill i alla fall komma in. Så min gissning är att Biden vill gå in och göra betydligt större och flera nya stimulanspaket. Så jag tror att USA kommer att låna pengar så det bara donar om det, om Biden lovar det han säger, samtidigt som om republikanerna inte vinner majoritet i senaten.
Men det jag vill komma fram till helt enkelt är att det här, alltså stimulanser kan aldrig uppväga den fria företagsamheten och liksom människors rätt att tjäna en egen lön.
Folk vill ju inte ha pengar gratis. Det är liksom bara svenska vänstern som vill ha pengar gratis så man kan springa, och lite folk, aktivister på gator och torg, så de kan springa omkring och förstöra och göra upplopp. Men vanliga amerikaner, vanliga knegare, oavsett om du är demokrat eller republikan, oavsett om du röstar på Biden eller Trump, folk vill jobba. Man vill inte ha en jävla check hemskickade och sen tvingas stanna hemma. Och det är det som gör att det kommer inte att funka, va? Om Biden går in och börjar stänga ner och vill fortsätta det här, då kommer han att tappa enormt stöd. För då kommer folk att inse att Biden är ännu värre än Trump vad gäller. Liksom att att Biden blir ett värre alternativ än Trump.
Mm.
Så att folk vill jobba, punkt slut.
Ja, något mer.
På tal om Biden, vi pratade om det att Biden ägs i princip av Wall Street. Att han fick ju då 5 gånger så mycket pengar donerade till sin kampanj än Donald Trump av Wall Street. Nu har ju Biden då, han vill ju då ragga upp lite mer pengar då, så att han har gått ut och sagt att hans, den här inaugural, den här kommittén då som han har hand om inauguration, har gått ut och sagt att företag som är villiga att betala $1 million kommer att få direkt tillgång till Joe Biden mellan nu och inauguration date, med andra ord i 21 januari eller vad det nu är, va? Så att snacka om att sälja sig själv till liksom till Wall Street ungefär, va? När han själv säger att han då står liksom är med arbetarna. Sånt där tror jag går väldigt illa hem hos vanligt folk när de ser att Biden då, och jag röstar på Biden som knegare, men han säljer biljetter för $1 million till corporate America, samtidigt som då han säger att han står på vanligt folks sida, va? Det är sånt här som jag tror inte Biden riktigt begriper, vilka signaler han egentligen säger, skickar ut.
Nej, verkligen. Något annat?
Fox News, på tal om tv, Fox News slog alla möjliga rekord någonsin i amerikansk kabel-tv-historia, som den, liksom, den mest tittade på nyhetskanalen i historien under 2020. Sean Hannity och Tucker Carlson, de mest tittade kabel-tv-showerna i amerikansk historia. Och jag såg en lista som visar då de 25 mest tittade kabel-tv-programmen i USA under hela 2020. Och jag tror av de 25 så var typ 20 Fox News. Och den, liksom, det var 13 stycken Fox News-program som var högre rank, som hade fler tittare under hela 2020 än den första CNN.
Just det.
Så man ser verkligen att CNN och vänsterliberal media har totalt tappat. Jag tror mycket berodde på, och vi pratade om det för något år sedan i samband med det här med impeachment och även det här med Russiagate, att många, att i samband med det så tappade CNN och MSNBC enormt mycket tittare, därför att de ljög och det blev uppenbart att de hade brakfel i allt, och Fox News visade sig och var, hade rätt i sak helt enkelt, va? Och jag tror att folk började då stänga av eller började titta mer på Fox News.
Men det är mycket kritik nu mot Fox News från högerhåll, alltså från Trumps anhängare, att Fox News inte är tillräckligt mycket på Trumps sida när det gäller valfrågan och så. Alltså, kommer de att kunna hålla i, liksom, hålla kvar sina tittare så att säga?
Ja, det är ju ett problem. Jag tror att till exempel Tucker Carlson kommer ju hålla kvar, och även då Sean Hannity, för de är ju öppet väldigt, vad ska man säga, pro-Trump helt enkelt, va? Men de, och jag såg också, det finns siffror som har kommit ut nu. Vanliga de här nyhetskanalerna, The Five och de här vanliga nyhetskanalerna då, som går på eftermiddagarna, som du har haft ett visst antal tittare, de har tappat rätt kraftigt, för att de är mindre opinionsbildande och de är mer fakta och mer neutrala i sin rapportering, va? De har tappat en hel del tittare, ser man. Så Sean Hannity och Tucker Carlson, Laura Ingraham till exempel, de kommer inte tappa tittare. Men de här showerna då som är mer neutrala, mer, lite mer i mitten, de är höger men lite mer i mitten, de har tappat tittare och kommer att tappa tittare. Men Fox News, det här är intressant. Det var den första, det var den tv-kanalen som gav Joe Biden segern i Georgia först. De gav faktiskt den väldigt tidigt, samma i Arizona. Och folk då, Trumpanhängare, blev ju rosenrasande, till och med Trumps team, då blev ju rosenrasande. Trump själv sa ju att Fox News är ju skandal, för de har fel, och de har, och Fox News sa ju rakt ut att baserat på den datan som vi har och av våra analytiker, Biden vinner Arizona, Biden vinner Georgia, det kan liksom inte vi göra någonting åt, vi bara analyserar datan som vi får in. Och det är ju någonting då som upprör folk, så det Fox News gör, det är egentligen att de upprätthåller en journalistisk integritet genom att säga att vi tittar på datan och på de fakta som finns, inte på vem som säger vad ute i det politiska fältet. Så då är det frågan om för en nyhetskanal helt enkelt, vad vill man? Vill man bli som CNN där man enbart kör opinionsbildning även på sin journalistiska redaktion, nyhetsredaktionen, och då vet vi hur det går, då går det ju åt helvete där med, för att då tappar de ju massa tittare, va? Så de kommer att tappa tittare på vissa ställen, men det är en smäll man får ta, för att alternativet blir att man blir som CNN, fast åt andra hållet istället.
Ja, verkligen. Jag tänkte också, det är så här nu att Trump lämnar ju Vita huset ganska snart, och två saker som verkligen skiljer Trump-administrationen från den kommande Biden-administrationen, det är Iranavtalet och Parisavtalet, alltså avtalet om klimatet från 2015 och avtalet om Irans nedrustning då från, jag tror att det är 2015 också, eller om det var 16. Och det är så här att republikanerna är emot båda avtal och demokraterna för, och Ted Cruz har nu föreslagit att Donald Trump, som har dragit ur båda, att han ska skicka de här till senaten innan det blir en ny kongress, att senaten också kan rösta ner de avtalen, för då blir det mycket svårare för Joe Biden att föra in USA i de avtalen igen, och det tyckte jag var, det var intressant om inte annat.
Ja, det är det jag tror de kommer att försöka göra nu, klura ut hur man ska kunna göra det svårare. Som sagt, jag nämnde i någon podd för ett par gånger sedan att det här till exempel murbygge som pågår i Mexiko blir väldigt svårt, och viss immigrationspolitik blir väldigt svårt för Joe Biden att ändra på, därför att det är liksom, kongressen har redan allokerat pengar till det, högsta domstolen har redan gjort utfall som är svårt, nästan omöjligt att ändra på, va? Så att mycket av det som Biden snackar om eller kanske vill ha gjort är redan svårt att göra, eller Trump kommer att, så att han försöker väl sätta käppar i hjulen, eller med andra ord se till att Biden inte kan liksom göra en reversal, liksom vända om på alltihopa, va? Och jag förstår att det är liksom ett politiskt rävspel man spelar, så är det ju bara, så funkar det ju alltid.
Något annat?
Ja, på tal om muren, jag såg att kongressen har nu allokerat ytterligare nästan 1,4 miljarder dollar för murbygget. Så tydligen så var kongressen, som är då demokratisk majoritet, intresserad av att fortsätta och spendera pengar på muren, nya pengar på muren. Så det var ju intressant. Så ja. Att den kommer fortsätta byggas nu. Sen är frågan om vad Biden kan ju inte stoppa det, för det är ju kongressbeslut, det kan ju inte han stoppa, va? Men hans löften... ingen vet egentligen vad han vill med immigrationspolitiken, va? Men hans löften om att göra ditten och datten, va, blir allt svårare, därför att pengar spenderas redan, de är redan allokerade, de måste spenderas, det måste byggas. Så vad Biden tycker och tänker egentligen, även om ingen vet om det, så spelar det mindre och mindre roll, för saker och ting kommer att ske i vilket fall, som redan liksom har dragits igång.
Ja, verkligen. Och sen har jag också hört tyvärr då att den här illegala invandringen har kommit igång igen. Dels de här karavanerna som har börjat mot USA igen, men också att det har blivit lite mer avslappnat vid gränsen helt enkelt. Vilket inte verkar bra, men vi får se.
Ja, och det är väl ungefär det. Det är väl sådana saker Biden kan göra. Han kan ju till exempel se till att man har mindre gränspolis. Han kan ju dra tillbaka gränspolisen och säga att vi ska inte stationera så mycket gränspolis där längre, va? Som andra ord, han kanske inte kan riva muren utan muren byggs. Men han kan dra tillbaka gränspolisen så att han skickar signaler och säger att ni som tar er över muren, ni kommer att klara er schysst, va? Då kommer det komma större karavaner igen, och så drar det igång. Signalpolitik.
Ja, verkligen. Något mer?
Ilhan Omar skyller, hennes pappa dog tydligen för inte så länge sedan, och hon skyller på Donald Trump, det var hans fel att pappan dog i coronavirus. Så det är typiska vänstern, man skyller alltid på någon annan. Hur pappa fick viruset, och kanske att pappan kanske inte tog eget personansvar genom att agera på ett sätt som gjorde att han fick viruset, det verkar han inte bry sig om. Det var Donald Trumps fel att pappan dog i viruset. Och det är typiska vänster, man skyller alltid på någon annan. Personansvar, det existerar inte i vänsterns värld.
Nej, visst. Nej, visst. Något mer?
Ja, Phoenix polis. Det här är intressant faktiskt, för vi pratar mycket om att det här defund the police, och liksom polisen i USA vågar knappt göra någonting längre, för så fort de arresterar någon svart person så blir det ju upplopp i princip på gatorna, va? Så polisen i Phoenix, Arizona tvingades skjuta ihjäl en svart man på en gata för bara några dagar sedan. Och det de gjorde var att de omedelbart släppte alla videofilmer som de hade. De hade då själva spelat in video, så de själva stod och filmade där. Och sen släppte de det omedelbart till offentligheten för att kunna undvika upplopp. Det blev ju inga upplopp, därför att det är fortfarande en hyfsat republikansk då, delstat. Och det verkar inte lika galet där. Det är inte lika galet där på långa vägar som i till exempel Portland eller Minnesota eller några andra ställen. Va? Men det intressanta är att polisen gick ut och sa att vi släpper det här omedelbart, så folk inte börjar spekulera och sprida rykten, utan folk får se själva vad som hände. Och tittar man på videon så är det ju solklart vad som hände. Polisen gjorde ju rätt. Jag menar, det var ju, polisen agerar helt korrekt. De hade ju inget val med att skjuta.
Och genom att släppa filmen så liksom förbigår man de här konspirationsteorierna. Och liksom, ja, just det.
Ja, det man kallar för preemptively, man strike preemptively. Man liksom går ut på, omedelbart och släpper någonting, för att du kan inte, här är bevisen, sluta snacka, här är bevisen, titta själv vad som skedde.
Precis, mycket, mycket intressant och mycket bra tycker jag, för det är viktigt det där.
Ja. Att, och det är det vi kommer att se allt mer av i USA nu, så fort det sker någonting så kommer polisen att släppa filmerna omedelbart, och till och med polischefen i Phoenix stod och berättade att det här är det som skedde, och gjorde i princip en sån här, nästan som ett fotbollsreferat ungefär, man refererar en fotbollsmatch och förklarar här, det här sker, lyssna på vad de säger, liksom play by play som man kallar det här i USA, just för att verkligen understryka vad som pågick och varför saker och ting gjordes, va?
Just det, mycket bra. Ja, något mer?
Ja, där jag bor, den staden som jag bor, grannstaden som jag bor, men det är i alla fall den största staden här i Vermont som heter Burlington. De har ju då, många poliser har ju sagt upp, jag tror 15% av poliserna har sagt upp sig nu under de senaste bara 2-3-4 månaderna, så att de har tappat väldigt mycket poliser på grund av att de inte känner stöd från politikerna. Och politikerna har nu gått och sagt att de vill dra ner ännu mer på polisen, och polischefen har gått ut offentligt och sagt att vi måste anställa mer poliser, vi kan inte garantera säkerheten och vi kan inte längre göra vårt jobb. Så nu är polischefen och lokalpolitikerna ligger i luven på varandra. Så att det ska bli intressant. Man verkligen ser nu att polisen och politiker går stick i stäv med, vad liksom, med budskapen helt enkelt. Va? Polisen säger rakt ut, här där jag bor. Att, där jag bor i min kommun är det bra, det är okej. Jag tror att det är lite... Folk tror jag begriper mer vikten av poliser i min kommun. Men i grannkommunen är det mer vänsterliberal. Och då är det lite mer... polisen behövs inte.
Nej. Men jag tänker alltså även Burlington, nu vet jag inte hur stor den staden är, men det är största staden i Vermont. Alltså, vad är det, har den samma problem som riktiga storstäder? Eller är det liksom, vad är det för problem som finns i Vermont?
Ja, kriminaliteten är ju mycket lägre. Jag menar, tittar man på hur många mord jag vet inte hur många mord per år, men kanske ett mord i månaden eller sånt där. Och gatukriminaliteten existerar ju i princip inte. Va? Vermont är den enda delstaten i hela USA som inte har några gäng. Som inte har några etablerade gäng. Så det finns inga gäng här. Och det är ju bra. Och det är ju det att mycket av kriminaliteten... Men det finns ju fortfarande droger. Men många av dem som använder droger här till exempel, det är ju inte gäng som håller på att sälja droger och sånt där. Utan det kommer upp personer från New York och till exempel New Jersey och säljer droger. Men många av droganvändarna här, det är vad ska man säga, vita människor. Vanliga, framförallt vita, fattigare som bor i såna här trailer parks. Vad ska man säga? Det här är citattecken, var de här white trash, det är citattecken. Mm. Men det är såna här i Vermont som använder droger framför allt. Så det är inte alls samma typ av liksom drogkultur och kriminalitet som i andra delstater. Men det är ju inte problemet värre. Det är ju inte problemet bättre. Mindre, nej. Precis. Det är oerhört. Jag menar, Vermont har väldigt mycket högre självmordsfrekvens. Det är väldigt många överdoser. Extremt många överdoser av droger här. Så de har andra problem istället. Det är väldigt mycket överdoser och självmord.
Just det.
Istället.
Ja, just det. Jätteintressant. Valen fortgår också. Det är snart liksom runoff-valen i Georgia. Och där så tyvärr, alltså jag läste någon opinionsundersökning häromdagen som visade att republikanerna leder. Men idag så kom det en ny undersökning som visade att tyvärr så leder demokraterna. Så att det verkar vara lite upp och ner där i Georgia. Jag tror fortfarande att majoriteten säger att republikanerna kommer att vinna, men det är upp och ner. Och Trump kommer åka dit och hålla ett rally. Det var inte säkert att han skulle göra det, för att han är lite sur på Georgias guvernör Brian Kemp, för han tycker att Brian Kemp har inte stått upp för honom när det gäller valet, men han kommer nog åka dit i januari i alla fall och kampanja för, eller om det är till och med i mellandagarna, för att kampanja för Kelly Loeffler och David Perdue, de två republikanska senatorerna, så att alla blickar på Georgia fortfarande.
Ja, och jag vet, jag såg någonstans att det kommer att bli rekordmånga väljare som kommer att gå ut och rösta, och blir det där så ökar väl sannolikheten att demokraterna går väldigt bra i valet. Mm. Om det blir färre väljare så kommer förmodligen republikanerna gå bra. Så att jag tror att republikaner kommer att gå ut och rösta i stora mängder. Va? Men frågan är vad demokrater kommer att göra. För demokraterna är lite mer... är man inte riktigt lika laddad som inför till exempel presidentvalet i år, så bryr man sig kanske inte om ett delstatsval på samma sätt. Så vi får se helt enkelt om de lyckas mobilisera på samma sätt som de gjorde för ett par månader sedan.
Gällande, vi var inne på vaccinet förut, Joe Biden, han tog ju också vaccin då, han lovordade Operation Warp Speed, Joe Biden, och det tyckte jag ändå var ganska intressant då, när han tog sin vaccinspruta, så sa han att vi måste arbeta med det här nu och liksom verkligen mota bort coronan, och han sa att the present administration har gjort ett bra jobb med Operation Warp Speed, så att det var väl hans första lovord på länge över liksom Trumps coronahantering, för under kampanjen så lät det väldigt annorlunda, och jag har varit väldigt uppmuntrad av det, därför att det visar att Biden nu vill börja lägga kampanjen bakom sig och rikta blicken framåt och sådär.
Ja visst, och det är någonting som oroar mig dock med Biden här. För det första tänkte jag bara nämna att Modernas vaccin har nu blivit godkänd av FDA och redan har skeppats ut, och folk har redan tagit Modernas vaccin. Bland annat Fauci tog Modernas vaccin, så han fick Modernas, inte Pfizer's. Men i alla fall, det som oroar mig lite grann är att under Trump-administrationen så utlovade man, och jag tror på det här, att vanligt folk, jag, skulle kunna få vaccinet i mars-april. Biden har nu sagt, eller rättare sagt, den som Biden kommer att nominera som hälsominister, minns inte namnet, har gått ut och sagt att nej, vi kommer inte kunna hantera det så snabbt. Det kommer istället bli så Björn kommer att få sitt vaccin kanske i oktober-november, inte i mars-april. Det oroar mig lite grann att det tempot som Trump drog upp, och det är min övertygelse om att han skulle kunna genomföra det tempot. Det har han ju redan bevisat med hela den här processen, va? Min övertygelse om att han skulle kunna genomföra det tempot, tempot verkar gå ner under Biden, och det oroar mig, för det kommer liksom dra ut på allting ytterligare flera månader, och det är någonting som jag undrar varför de har gått ut och gjort, va? Och det förvånar mig faktiskt lite grann. Med andra ord, att är de inte kompetenta att hålla det tempot, eller vill de dra ut på det, eller vad är anledningen?
De är mer byråkratiskt lagda, alltså demokraterna, om det är så där, vi får väl se i praktiken när Biden tar över, hur blir praktiken, ja. Men absolut, ja, det har jag inte tänkt på, men oroväckande i så fall, men i så fall beror det, skulle jag gissa på, att demokraterna är mycket mer byråkratiska, och det är därför många har bedömt också att de skulle aldrig ha lyckats ens tillverka ett sånt här vaccin så här snabbt som Trump-administrationen gjorde.
Ja, precis, det är väl kanske som du nämnde byråkratin, det är att de måste helt plötsligt, de kommer att göra de här red tape lite här och där istället för att skeppa ut det som Trump gör nu. Man flyger ut till delstaterna, det kommer någon att hämta upp dem med stora lastbilar och liksom distribuera. Då kommer Biden att säga att vi måste ha ditten och datten emellan, och mellanhänder och liksom göra det och det och det också innan vi kan börja leverera. Mm. Så det är väl min gissning att det blir mer byråkrati inblandat tyvärr.
Ja. Något annat?
Ja, de här, vi pratar om att Ryssland har ju då hackat in sig i olika myndigheter i USA, även de här nuclear facilities och vad det nu är. Och tydligen så är de hackningarna mycket större och mycket mer omfattande än vad vi först rapporterade om. Så det verkar vara en riktig rejäl historia. Och höga politiker här i USA nu, till exempel Dick Durbin, som är, jag tror han är kongress, förlåt, han är senator förresten, han är senator från Illinois om jag inte minns fel, demokrat. Han har ju sagt att det här är en krigsdeklaration från Ryssland. Så både Biden har ju sagt nu att han måste göra någonting, och Trump funderar på det där också, va? Men det blir ju till sist Biden som behöver göra något. Men sannolikheten att liksom det kommer att bli, inte ett kallt krig kanske, men liksom att det kommer att öka, konflikten mellan USA och Ryssland kommer att öka, därför att det här är någonting som liksom ligger och gror nu. Så måste, USA måste agera på ett eller annat. Något måste göra. Man kan inte bara sopa under mattan och leka som att ingenting har hänt.
Mm. Nej, precis. Nej, verkligen. Ja, just det. Något mer?
Ja. Vi har pratat om det här förut. Många människor från Kalifornien då, på grund av höga skatter och fullständig galen politik, flyr ju från Kalifornien och flyttar då till exempel Arizona som är granndelstaten, eller Texas till exempel. Så republikanerna räknar med att Kalifornien kommer att tappa minst ett demokratiskt säte enbart kopplat till utflyttningar av Kalifornienbor till andra delstater. Mm. Så att det börjar bli så stor utflyttning nu från Kalifornien att demokraterna kommer att förlora säten helt enkelt i kongressen till republikanerna på grund av det. Och det är intressant.
Ja, det är verkligen intressant. Ja.
Och speciellt om det är ett väldigt jämnt val, till exempel nästa mellanårsval 2022, det kan ju faktiskt, som det kan ju ta 2, 3, 4 säten, kan ju vara skillnaden på att vinna och förlora kongressen.
Ja, verkligen, verkligen. Ja, demokratisk politik leder till till att folk inte vill stödja delstater med demokratisk politik, så att, ja, just det.
Mm. Ja, absolut.
Ja, något mer?
Ja, USA har i alla fall nu, och det, jag vet inte om det är ett direkt resultat av hackningarna eller om det var planerat tidigare, min förståelse är att det är ett resultat av hackningarna, men i alla fall, man pratar nu om att man kommer att stänga 2 konsulat i Ryssland.
Just det.
Så det är i alla fall någonting som det snackas om, och det verkar som att det är på gång. Och jag läste också om en intressant artikel som visar hur galet USA håller på att bli, va? Att det finns nu, vad ska man säga, svarta aktivistgrupper då, som vill att svartas röster, när man går till valurnan, svartas röster ska vara dubbelt så, ska liksom, man ska få rösta 2 gånger, rösten ska få räknas 2 gånger. Så är man svart så har man 2 röster. Är man då annan, till exempel asiat eller vit eller latinamerikan, så har man bara en röst.
Mm. Ja, det...
Och det visar ju då hur oerhört rasistiskt det här håller på att bli. Va? Men det är ingen som reagerar, det är ingen som vågar säga sånt till mainstream media att det här är ren rasism. Va? För man är så rädd för att på något sätt trampa folk liksom på tårna, människor på tårna. Utan det är liksom att Kalifornien, jag skulle inte bli skvatt förvånad om Kalifornien och New York till exempel, 2 vänsterliberala delstater, om de skulle börja ge ut 2 valsedlar till svarta och säga att ni får rösta 2 gånger. Det är liksom någonting som är på gång i de delstaterna alltså.
Ja, det vore helt galet, men ja, det får vi ta om det blir verklighet, vilket jag har svårt att tro, men man vet ju aldrig alltså, så är det.
Ja, men det är samma sak som att defund the police, hade någon sagt det för 5 år sedan, då hade man ju inte ens varit galen. Men nu ser jag vad det där skett. Så att Kalifornien kommer förmodligen hoppa på det här.
Ja, och det visar att man kan inte avfärda det helt rätt. Alltså man måste, när sånt här dyker upp måste man ta det på allvar, hur knäppt den låter liksom, så är det ju.
Precis.
Jag kan säga också att när Biden kommer att ta över, nu är det ju Ryssland som hackat det här, verkar allt tyda på, men Kina är ju det stora övergripande hotet, och Kina är nu oroade för, många pratar ju om, och jag är också på den linjen, att Donald Trump skulle föra en hårdare politik mot Kina än Joe Biden, men det finns en fråga där Kina fruktar att Joe Biden kommer att bli tuffare, och det är frågan om mänskliga rättigheter. Demokraterna har ju ganska ganska lång historia av att kritisera Kinas brott mot mänskliga rättigheter. Nancy Pelosi är faktiskt en av de ledande politikerna i USA i att kritisera brotten mot mänskliga rättigheter i Kina. Och man är nu rädd att det här ska komma upp högre på frågan i en Biden-administration. Och ja, skulle det vara så, så skulle det glädja mig, för att Biden måste verkligen visa att han är tuff mot Kina. Och i många avseenden kanske han kommer att vara svagare än Trump. Men just när det gäller mänskliga rättigheter så verkar Kina, enligt en artikel jag läser i The Economist, att oroa sig mer nu för Biden just på den frågan.
Ja, sen beror ju allt på också vem det är som trycker på Biden. Vi nämnde ju att Nancy Pelosi, hon har ju bara ett eller två eller tre år kvar, så att hon är ju på, liksom, på slutet av sin karriär, och i samband med Dianne Feinstein. Det gamla gardet i demokratiska partiet som faktiskt som begriper hur Kina agerar i samband med mänskliga rättigheter, de är på väg ut, va? Och som vi pratade om alldeles för några minuter sedan, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, det är ju de som trycker på mest, va? Så att de kommer kunna trycka på Biden åt en annan riktning, va? Om inte Biden, och sen om Kamala Harris blir president, vilket sannolikheten inte, den är hyfsad för det, va? Att hon blir president inom 2-3 år, va? Vad hon har för inställning, det vet vi ju inte riktigt, men att hon kommer att, tror jag, bli mer vänsterinriktad än Biden kommer att bli, det tror jag vi kan vara överens om. Och sen vad det betyder med Kina, det får vi ju se.
Ja, något annat?
Ja, vi pratar om det här med defund the police i alla fall. Goda nyheter, vilket är väldigt bra, är i alla fall att den senaste budgeten och det här att kongressen, federala myndigheterna i alla fall, men även kongressen i USA, stödjer inte att man ska dra ner på polisverksamhet. Nu är det ju inte, inte kongressen som finansierar lokalpolisen ute i kommunerna, va? Utan det är kommunerna som gör det. Men kongressen skickar en stark signal genom att stifta en ny lag som
tar avstånd från, alltså motsätter sig.
Från det där, precis, ja, precis. Och som till och med vill öka resurserna för Capitol Hill Police och öka resurserna för federala poliser. Så kongressen med demokraterna i representanthuset i majoritet stödjer inte officiellt de här defund the police. Så den signalpolitiken är väldigt, väldigt bra i alla fall, så att det känns tryggt.
Ja,
men sen igen, men det är Nancy Pelosi. Sen nästa speaker of the house, om det råkar bli Alexandria Ocasio-Cortez, vilket jag hoppas det inte blir, hon kan ju sen gå en helt annan riktning, och vi vet ju vilken riktning det kommer att gå.
Ja, verkligen. Något mer?
Nej, jag tror att det var allt som jag hade på min lista faktiskt.
Ja, just det. Men då kan jag säga så här då, att vi får en uppdatering kanske efter jul eller kanske lite senare, men nu blir det ett uppehåll över julen helt enkelt, så jag vill önska alla lyssnare god jul, och ja, du kan också skicka en hälsning, Björn.
Ja, tack så mycket för att ni lyssnar allihopa. God jul, och vi får höras igen. Och jag ser fram emot Joe Biden som president. Nu är det ju som det är, va? Så det är inte, man får ju liksom acceptera det. Men jag ser fram emot att kunna titta på vad han gör och inte gör, hur det kommer att gå, och verkligen kunna analysera och granska hur skillnaderna, vad som kommer att ske. Framförallt skillnaderna för vanliga personer som mig.
Okej, tack. Det var avsnitt 1251 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. God jul på er allesammans.